Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus, kom då och visa oss hur vi ska leva på ett rätt sätt och visa oss varför vi ska leva så. Att du i din kärlek har gett dig själv ut för oss och blivit vår frälsning och förlossning. Vi får be detta i ditt eget namn. Amen. Vår predikotext idag är från Efesierbrevets fjärde kapitel, verserna 22-28, som lyder i Jesu namn. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Varför? Det är ett ord som barnen lär sig använda väldigt tidigt. Varför? Och då får också föräldrarna ta till sin kunskap och sin vishet för att försöka svara. Därför. Vår text börjar med därför. Det återkommer sen också en gång till i vår text. Varför står det här därför här? Vi behöver gå lite bakåt. När vi ser tillbaka två verser står det: men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Hur då? Det är inte så. Lite längre tillbaka möter vi på nytt ordet därför. I vers 17. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Det här därför så säger alltså att vi måste gå ännu längre tillbaka och läser förmaningar om att vara ödmjuka och milda, tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Också det förklaras med ett därför i den första versen. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Vi får alltså ännu gå tillbaka för att se vilken den kallelsen är som är motiveringen till att leva värdigt. I kapitel 3 kommer många därför. Både i vers 1 och vers 14 skriver Paulus: därför böjer jag mina knän. Alltså, därför ber jag till Gud, tillber Gud. Vi måste gå ännu längre tillbaka för att veta orsaken till att han böjer sina knän i bön. I andra kapitlets 19 vers står det: därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Där har vi en orsak, men varför är vi det då? Jo, aposteln förklarar i vers 11 i andra kapitlet och framåt: kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Här har vi alltså en förklaring till det vi läser om det gamla livet. Det var när vi var utan Kristus, utan hopp och utan Gud i världen. Men vi frågar om det verkligen är så, som det var tydligen med dem som Paulus riktar sig till här. Ni var hedningar, men vi är ju inte hedningar. Vi har väl varit kristna. Jag tror att vi alla som är här har varit kristna sedan vi var små. Vi blev döpta som små och har varit med i Guds familj. Och vi har fostrats som goda kristna. Skulle det gälla oss då? Jo, i början av kapitel 2 får vi se att vi faktiskt alla har varit sådana. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Det var klart besked. Vi var alla en gång bland dem. Alltså bland de döda. Döda genom överträdelser och synder. Tänk på att det här är Paulus ord. Han som en gång var Saulus, en farisé, en så rättfärdig, perfekt människa till det yttre som någon människa kunde vara. Han skriver så om sig själv. Vi var alla bland dem. Vi följde våra kötsliga begär. Och gjorde vad köttet och tankarna ville. Vi, precis som de andra, precis som hedningarna, de som fanns där i Efesus, som han predikade för. Men då är det ju ingen orsak att hänvisa till att vi är födda i kristna familjer och har fått kristen fostran och alltså är ordentliga och hederliga kristna medborgare. För vi kan inte jämföra oss med Paulus i yttre rättfärdighet eller Saulus som han var medan han var farisé. För han skriver i Filipperbrevet: om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det ännu mer. Genom den undervisning Paulus hade fått av Jesus hade han lärt sig att ingen människa är fullkomlig. Ingen är sån som Gud vill att vi ska vara. Ingen håller måttet, ingen är rättfärdig i sig själv. För alla står som syndare när vi ställs inför Gud. För det hänger på vårt kött, våra kötsliga begär, vår kötsliga natur. Som också i Saulus fariseen drev igenom det som han önskade. Det var högmod, det var själviskhet. Det finns med överallt. Men vi ska läsa vidare i Efesierbrevet 2. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Men. Ofta kommer ett ord men som någonting negativt. Men nu tar man tillbaka lite. Nu är det inte så där bra. Men här är det tvärtom. Här vänder Paulus sin undervisning från att ha gällt straff, lagpredikan, till att visa på Kristus. Till att visa på vad Gud gör och har gjort för oss. Han är rik på barmhärtighet. Han har älskat oss med så stor kärlek, även när vi var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Det här sammanfattar han med ordet nåd. Det är det här som blir ett nytt liv. Och det här gäller oberoende av om vi har fötts som hedningar eller fötts i goda kristna familjer. Eller i en judisk tradition som det var för Saulus. Det här gäller alla oberoende av härkomst och ställning i samhället. Alla har vi varit döda genom vår natur. Alla följde vi vårt kötsliga begär. Gjorde vad köttet och naturen ville. Men Gud gjorde oss levande för han älskade oss. Även när vi ännu var döda. Det förtjänar att upprepas. Många gånger. Det är så härliga ord. För att understryka att det här verkligen skedde innan vi alls kunde göra något själva, inleder aposteln Efesierbrevet med att beskriva den yttersta orsaken. Han börjar före världens skapelse, när vi läser i första kapitlet från fjärde versen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Här finns något helt annat än onda begär, sådant som beskrivs i vår text med att stjäla och ljuga och göra allt möjligt ont. Han har utvalt oss i Kristus till att vara heliga och fläckfria inför honom. Tänk vilken kärlek att inte alls vänta på att vi skulle visa oss kvalificerade för att få bli får i hans jord. Inte ställa oss på rad för att pricka av vilka som håller måttet inför hans rannsakande och allseende ögon. Utan han plockar fram tjuvar och lögnare och gör dem heliga. Alltså avskiljer dem att bli hans eget folk och rent av adoptera dem till sina barn. Då kan vi alltså på nytt gå igenom hela kedjan av orsak och verkan. Gud gjorde början redan före världens skapelse, när han bestämde om oss att vi skulle bli hans barn. Han sände Jesus för att köpa oss fria från världens makter, alltså synden, döden och djävulen, för att göra oss till hans egna på riktigt. Därför är vi inte längre fiender till Gud, främlingar och gäster, inte ens fastän vi varit hans fiender genom vår medfödda onda natur, utan vi är medlemmar i Guds familj, medborgare med de heliga. Därför får vi tacka honom. Därför får vi med Paulus böja våra knän i ödmjuk tillbedjan. Därför förmanar aposteln oss att leva värdigt den kallelse vi har fått. Därför varnar han oss att leva som hedningarna. Därför förmanar han oss att lämna vårt gamla liv. Därför säger han att vi inte ska stjäla och ljuga. Därför säger han att vi inte ska låta solen gå ner över vår vrede, om det är så att vi blir arga på någon, utan vi ska göra upp i sann kristen anda, så att inte djävulen får något tillfälle. Det här sammanfattas med orden: låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Låt er förnyas. Det låter inte riktigt lika som om man skulle säga: nu ska du förnya dig. Märker ni skillnaden? Låt er förnyas. Eller: nu ska du förnya dig. Det är nämligen inte så att du hämtar din inspiration och kraft att förnyas i dig själv. Det går inte att säga: nu ska du börja fundera hur du ska göra det här. Kraften finns bara i evangeliet. Det ska hämtas kraft från ett annat håll än att se på oss själva. Det ska hämtas kraft genom att se på Jesus. Du må anstränga dig hur mycket som helst, men om du ska bli det som Gud vill att du ska bli, så lär det aldrig lyckas om du försöker egen kraft. I dig själv har du nämligen kvar den gamla naturen, som inte vill så som Gud vill. Istället finner den gamla naturen glädje i att ljuga och baktala, att låta vrede bli bitterhet och hat, att söka egen fördel istället för att tänka på medmänniskans bästa. Nej, förnyelsen ska hämta kraft från det som Gud har gjort för dig, alltså evangeliet. Det är därför som Paulus börjar sin orsakskedja så långt tillbaka som till hans råd från begynnelsen, för att verkligen utesluta att vi ska ha någon möjlighet att vara med och göra början. Det som du också ska gå tillbaka till i ditt liv, det är ditt dop. I de flesta fall har vi blivit döpta redan innan vi kunde bestämma något själva. Innan vi ens hade en tanke på att låta döpa oss. Och det är en välsignad sak. Då får vi nämligen helt utesluta oss själva och bara se på Guds nåd och kärlek till oss. Så här förklarar Paulus det i Titusbrevets 3:e kapitel. Men när Gud vår frälsare uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Det är här som livskraften finns. Han frälste oss för att vi ska stå rättfärdiga. Det är därför som Martin Luther beskriver det kristna livet i dopet så här i lilla katekesen. Vad betyder detta dop i vatten? Det betyder att den gamla människan i oss ska dränkas genom daglig ånger och bättring och dödas tillsammans med alla synder och onda begärelser. Och att sedan en ny människa dagligen ska uppstå och leva i rättfärdighet och helighet inför Gud för evigt. Och det här ska ske hela tiden. Daglig. Det behöver vi påminnas om varenda dag. Den gamla människan ska dränkas. Dopet har en förebild i Israels barns tåg genom Röda havet, när deras fiender dränktes och de fick gå upp på andra sidan, helt fria, frälsta från träldomen i Egypten. Där uppstod de som ett nytt folk. Så har vi vårt dop uppstått med en ny människa som ska leva i rättfärdighet och helighet inför Gud för evigt. Men så som Israels barn hade en benägenhet att återvända i sina tankar till köttgrytorna i Egypten, så snart de mötte besvärligheter på vägen, när de blev hungriga och törstiga, så sa de: tänk om vi ändå skulle vara tillbaka i Egypten där vi hade mat. Och så glömde de bort alla bedrövelser de hade i sin träldom. På samma sätt har också vi en lust att glömma bort Guds nåd mot oss, så att vi vänder tillbaka till den gamla människans gärningar. Det är det som vi nu förmanas till i vår text. Glöm inte bort vad Gud har gjort för dig. Glöm inte bort din ställning. En medlem i Guds familj. En som är medborgare bland de heliga. Det här är orsaken till varför det som har skett hela tiden behöver hända igen. Ni har lämnat ert gamla liv. Ni ska lämna ert gamla liv. Ni har dött, därför ska ni döda ert kött. Ni har klätt av er den gamla människan. Klä er i den nya människan. Varför behöver vi såna påminnelser om vi har blivit Guds barn? Är vi inte heliga inför Gud? Svaret är att vi hela tiden löper risk att låta den gamla naturen ta över. Så var det också med Israel i Gamla testamentet. För de förmanades ju hela tiden att inte överge Guds ord. När de gjorde det kom Guds straff över dem, så att de skulle inse att de hade gjort fel och vända tillbaka. Hela tiden fanns också Guds löften om frälsaren som de skulle hålla sina ögon riktade mot. För oss borde det vara enklare. För vi kan se bakåt mot honom som har kommit. Vi har Guds trovärdiga ord som berättar om hur han har gjort sitt frälsningsverk färdigt. Varför skulle vi ännu låta oss bindas av den gamla onda naturen när vi har fötts till nytt liv genom hans ord och dopet? Nej, låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Vänd om till honom. Ta vara på hans välsignade ord som leder oss på vägen genom världens mörker till himlen. Det är bara genom honom och hans ord som vi får kraft att leva så som han vill att vi ska leva. Och låt oss ta vara på alla förmaningar, dem som vi har hört i dagens textord och dem som kära kristna vänner ger oss. Påminnelser om att hålla fast vid Guds ord, att hålla fast vid gudstjänsten, samlingar där vi får lyssna, där vi får be tillsammans, där vi får lovprisa Herren. gemensamt. Låt oss därför ta texten ännu en gång, avslutningsvis. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Amen. Låt oss ännu be. Jag behöver ständigt söka skydd och kraft i dina sår. Utan dig, o Herre Jesus, otrygg över allt jag går. Jag behöver ständigt blodet som för mina synder rann. Ty allenast ut i detta liv och salighet jag fann. Ja, Herre Jesus, hjälp oss att hålla fast vid dig. Och när vi är svaga och vacklar, håll du fast vid oss. Håll mig i din hand. Så jag hittar hem till himlen. Amen.